Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Berggren och sitter i en foyer i Göteborg tillsammans med
David Jakobsson. Hej och välkomna!
Hej, hej! Vi har precis varit och tittat på nya Volvo S90 och vi får ursäkta ljudet, störningarna vi ser om här, för att vi har haft en liten presentation av bilen. Vi har landat på ett hotell i Göteborg och sitter nu i en foyer och försöker spela in podden och samla våra intryck från den här bilen.
Och tycker ni att Jan-Erik låter lite extra konstigt, så är det för att jag tryckte på räck precis när han stoppade in en näve med jordnötter i munnen. Jag ber om ursäkt för detta, Jan-Erik.
Ja, men vi kör på, David. Vad tyckte du om presentationen och om nya S90?
Oj, det är två helt olika frågor. Presentationen, vi börjar med bilen, är inte det mest spännande?
Vi börjar med bilen, det är jättekul.
Volvo S90. Som Volvo själva uttrycker så är det här deras biljett in i premiumsedansegmentet. Ett segment som är superviktigt på många, många håll i världen. Till exempel i Kina och USA.
Och det är jättetufft att komma in i. Här finns ju oerhört starka konkurrenter. Vi kan ju bara nämna BMW, Audi, Lexus,
Mercedes, Jaguar.
Jaguar. Alltså det här är inget lätt, det är ingen lätt match.
Nej, det är ingen lek. Det är som att börja och gå upp mot Mike Tyson. Och det, men det har Volvo i alla fall valt att gjort.
Eller som Malmö mot Real Madrid. Om man säger.
Ja, men till exempel. Det är som du och jag i armbrytning. Ja. Jag vet inte vad jag menar där. Ja, men hur som helst. De har i alla fall gjort ett gediget jobb med den här bilen. De har ju börjat, de har byggt på samma plattform som på Volvo X90 såklart, alltså den här skalbara SPA-plattformen. Vilket innebär att när de väl har byggt X90 så har de ju stora delar av S90 redan färdig. Det är samma motorer, det är samma teknik, nästan rakt igenom, mycket av inredningen är lik.
Vilka bottenplattan fast i själva... Tanken om hur motor och chassi ska monteras ihop, drivlinan ska se ut.
Ja.
Hela idén om köregenskaperna, vilken fjädring man väljer. Allt det här är ju liksom redan färdigt. Och det beslutet fattades ju inte med X90 som någon slags slutmål. Utan jag tror att, nu säger de idag då, vissa ingenjörer att ja, men X90 fungerar jättebra, men det fungerar ännu bättre i S90. Men jag tror att när man kommer fram till S60, då vi kommer att se det fulla potentialet i den här plattformen.
Men det var ju också bilen de började bygga på. De började bygga på den minsta bilen. Det var väl du, vem var det som sa det? Nej, det var ju han, vad heter han? Chassikillen vi pratade om.
Stefan Karlsson berättade ju att de började med S60 beror ju lite på att den här fjädring- och hjulupphängningsanordningen som de har i plattformen.
Just det.
Kräver ju då att det tar lite plats, men det ger väldigt bra köregenskaper. Och den tekniken då betyder att det är väldigt svårt att få in en tvärställd fyrcylindrig motor. Och då började man med den minsta bilen.
Just det, för det är mycket lättare att skala upp än att skala ner.
Precis, och allt fick till slut plats. Efter mycket, mycket om och men så fick de plats med det alltihopa i S60. Och Stefan har ju avslöjat att det fanns ju perioder i projektet där man sa att det här går inte. Alltså det här är omöjligt. Mm. Och där man fick kämpa och slåss med näbbarklor för att jo, men det ska gå, det måste gå, för det här ger bra köregenskap. Och till slut så fick man det att fungera. Och då kommer, jag tror ju så här, att när vi kommer fram till S60 så kommer vi se den absolut bästa bilen på SPA-plattformen. Och den kanske näst bästa är just den här
S90.
Mm. Och sen XC90 som jag ser ute på vägarna nu är liksom den mest lyckade kompromissen, om man säger. För det är en högbyggd bil och den liksom fungerar bra men inte riktigt perfekt.
Alla SUVar är någon slags kompromiss. För att man vill ju ha sin stora bekväma bil som har ändå hyfsade vägegenskaper. Och samtidigt ska den vara sådär hög och härlig.
Men S90 är ju ingen... Det här kommer inte bli någon storkörare i Sverige. Men vi såg ju skymten av nya V90 idag. Mm. Och vad tycker vi om den? Och vi ser ju liksom fronten. Vi ser första halvan av bilen.
Jag tyckte det var så kul att se den här fronten nu live. För att för 3 år sedan så var vi, du och jag, tillsammans i Genève på bilsalongen. Och tittade på Volvo... Coupe Concept, eller Concept Coupe, vad de nu kallar den för. Och då satt jag med Thomas Ingelat som är designchefen och vi satt i ett litet glasrum, det såg ut som ett akvarium ungefär. Och där stod den här bilen, Concept Coupe. Och sen så satt han i perfekt skräddad kostym som satt så där nästan lite larvigt bra på hans vältrimmade kropp. Och satt han och berättade om olika linjer och filosofier i den här konceptbilen. Så frågade jag just, men hur kommer fronten på nästa... sedan, alltså, vi visste inte då att den skulle heta just S90, men jag tror att jag frågade hur ser nästa S80 ut. Men då sa han, precis så här kommer det se ut. Och så visade han fronten och berättade lite om fronten. Ja, men vad kommer vara skillnad då? Nej, den kommer se ut så här. Och jag lyssnade väl inte riktigt. Jag förväntade mig ganska stora skillnader.
Det
egentligen.
Brukar ju vara så. Ja? Det brukar ju vara så att man visar en konceptbil och sen får man se väldigt stora likheter i detaljnivån, men totalt så brukar det hända en hel del.
Men nu var det fan med precis likadant.
Och det de berättade idag var ju att han fick väldigt, väldigt mycket beröm för den konceptbilen. Och det vi har sett de senaste åren är att Volvo har ju visat 3 olika konceptbilar. Mm. Alla har ju varit någon slags test på hur folk reagerar på den här. Mm. Och efter just den bilden du pratade om så fick ju Thomas Ingelat väldigt, väldigt mycket beröm. Mm. Inte minst från designkollegor. Mm. Och det fick honom att bli övertygad om att det här är den här vägen vi ska gå. Det är så här vi ska göra. Och det är det vi ser nu i en produktionsfärdig bil.
Ja, jättespännande.
Och jag tycker att Thomas Ingelat, som ni förhoppningsvis såg på vår livesändning från Göteborg eller kan se i efterhand på vår sajt, han gjorde en fenomenal presentation av den här bilen. Alltså allt började med att VD Håkan Samuelsson pratade och sen pratade utvecklingschefen Peter Mertens och sen kom Ingelat in. Och man bara älskar ju Ingelat liksom passion för bilen, hans passion för formerna, designspråket, detaljnivån och hur han beskrev bilen. Man märker att han älskar den här bilen.
Alltså, nu citerar jag dig, men du uttryckte det som att du blev lite kär.
Jag blev lite kär, men det är inte bara för att hans passformen på kostymen är helt perfekt, men han... Alltså man bara ville tycka om bilen, bara han tyckte om den så mycket. Det är svårt att stå emot en sån passion som han förmedlade på scenen.
Ja, men det är härligt. Men det är väl förmodligen en viktig förklaring till att det börjar gå så bra för Volvo. För att det är många passionerade människor som jobbar med olika saker. Alltså, man möter ju samma passion när det handlar om chassi. Man möter samma passion när det handlar om försäljning.
Det är... Det var ju under kvällen här så då hade vi en rätt så omfattande ringer faktiskt. Där vi la många timmar på oss att prata med olika personer som jobbat med bilen och många berättade också under själva presentationen där Thomas Ingelat visade upp bilen, så satt VD Håkan Samuelsson och bara log åt sin designchef och hans passion. Och som någon sa, det här betyder så mycket för företaget Volvo att dels att att högsta chefen visar den här uppskattningen för sin designchef och för att han visar den här passionen. Liksom, det glöder i företaget på ett sätt som det inte riktigt har gjort tidigare. Och som du sa, chassi eller Vehicle Dynamics som heter Stefan Karlsson var ju gäst i vår livesändning. Och han beskrev, när jag träffade honom för några veckor sedan, beskrev då klimatet i Volvo som att det här är ett väldigt tight team. Det är ganska nära mellan beslut och de som genomför sakerna. Det är en väldigt platt organisation. Mm. Och utvecklingschefen Mertens beskrev det hela som en liksom, lärande och förlåtande organisation där han den hade haft ingenjörer komma till sig som hade liksom skämt för att de hade misslyckats med sitt uppdrag, men han hade pushat dem att nej, men vi ska lösa det, vi ska fixa det, och de går tillbaka och ja, löser problemen liksom. Så att nej, men det finns en väldigt go i företaget och det smittar av sig tycker jag på det här. Till exempel en sån här visning, en sån här tillfälle med de kraftsamlade.
Jag pratade med ett par personer idag också som berättade om hur de har lagt mycket kraft och energi och tid på att visa upp den här bilen nu för människor som jobbar i fabrikerna. De pratade om att ja, men det är viktigt att alla, från de som sitter och bokför fakturor till de som står nere vid banden och bygger grejer, att de ska få se slutprodukten och känna för slutprodukten. Satt de tydligen rätt mycket på. Det är också sån här, ja, men, okej, men det känns självklart, men också lite härligt på något sätt.
Ja, det är lite härligt och lite...
Alltså, jag står här och skrubbar en toalett, men jag är ändå liksom en del av nya Volvo S90.
Och det kan man ju göra när man är på den nivån kanske, att man är en relativt liten tillverkare som vill uppåt och man har en ganska platt organisation som de medvetet har satsat på. Liksom. Mm. Att det ska inte vara så långt mellan beslut till utförare, utan det ska rulla på. Liksom. Mm. Men man ser också att beslut som man tog 2007-2008, det är där de skördar nu. Det är nu man ser att ja, det var väldigt klokt att gå ner till fyrskrivna motorer. Mm. Det var väldigt klokt att lägga batterierna i bottenplattan på bilen. Mm. Saker som större tillverkare som Audi, BMW, Mercedes. Alltså de har problem att anpassa sig snabbt mot den nya tiden. Mm. Som Audi, de delar bottenplattan med Volkswagen. Audi kan ju dela med Volkswagen. Touareg och Porsche Cayenne. Mm. Inte bara i modellcykeln att skruva om hem. Men nu gör vi så här. Liksom. Det tar tid.
Ja.
Och där har ju en liten tillverkare en fördel.
Mm.
Sen får vi ju se då. Alltså Volvo vill ju bli större såklart. De taktar ju nu, eller vill sälja upp mot 500 000 bilar 2015. Och 800 000 bilar 2020.
Mm.
800 000 bilar är ju, om vi ska sätta det i ett slags perspektiv, det är ju halva BMW.
Mm. Det är skitmånga bilar.
Ja, men det är inte jättemånga bilar egentligen heller.
Nej, men det är... Nej.
Det är ändå med fortfarande, även om de lyckas 2020 så är de en väldigt liten spelare globalt.
Om du tänker 800 000 bilar 2020 och sen så tar du dig själv tillbaka till år 2000 och så skulle du se, vad skulle du ha gissat på 2020 när du stod då?
Ja, nej, så är det. Men vi säger så här, ja, men det är hälften av BMW. Det är hälften av BMW idag.
Mm.
BMW 2020 kommer ju vara 2 miljoner bilar förmodligen.
Ja.
Och då är Volvo kvar på 800 000. Så att det är ju en liten spelare globalt. Men de vill ju hitta sin nisch. Och Håkan Samuelsson berättade idag att i februari kommer vi få se en ganska rejäl vinst för företaget Volvo. Och det är ju sensationellt. Ja.
Mm. Spännande. Men du, själva bilen, S90. Vi har ju tittat på den här. Rent tekniskt har vi konstaterat att det här är... om man nu ska vara slarvig och låta lite tråkig så är det i princip samma bil som Volvo XC90. Med samma plattform, med samma motorer, med i princip samma system. Det spännande är ju att här kommer ju det nya City Safety-systemet. Den nya generationen av City Safety kommer ju att få premiär i S90. Och då snackar vi om att bilen plötsligt känner igen vilda djur ute i trafiken. Alltså som älgar och hästar och hjortdjur, rådjur.
Ja, precis. Det här, vi intervjuade ju en person som var ansvarig för detta i vår livesändning. Och man kan ju tycka att det här är rätt självklart. Alltså, känner man igen en gångtrafikant så kan man ju se en älg. Men så enkelt var det ju inte.
Mm.
Utan det här är ju då kameror på bilen som ser runt omkring bilen, känner igen olika objekt, identifierar dem och bestämmer vad bilen ska göra, om den ska bromsa eller inte egentligen. Alltså, nu springer det ut en cyklist, eller också springer ut en älg, eller också ett rådjur. Och det
vill man ju försöka att bilen ska bromsa för allt hela tiden.
Ja, men så är det inte riktigt. Utan det här är ju, och i förlängningen i det här sättet att tänka, så ligger det här automatiska körning, alltså att bilen kör sig själv. Det ligger ju i det här systemet att kameran ska registrera och känna igen omgivningen. Det är dit man vill. Liksom. Och då ska den ju känna igen allt som är runt omkring bilen.
Jag kommer ihåg att jag var för några år sedan och fick provköra de här systemen när de var, när det var alltså embryot till det här systemet. Att då hade de en plastälg som de rullade ut framför bilen på små hjul. Och då var det så att säga någon slags hybrid mellan en gammal XC90 och en ny XC90, tror jag. Och sen så kom vi åka där, så rullade de ut en plastälg framför bilen och bilen kände igen detta och bromsade. Det var skitlarvigt. Men sen dess har de ju varit ute i naturen och varit ute på djurparker och faktiskt filmat en jävla massa älgar för att liksom systemen ska lära sig att känna igen hur en älg ser ut i olika situationer. Det är ganska mycket jobb bakom det här ändå.
Ja, det är verkligen inte bara.
Det är inte bara liksom att skissa upp en älg som smackar in i systemet sen det är klart.
Det är inte bara, man kan inte vara, ja, men om någonting kommer fram för bilen så bromsar. Alltså, så är det inte i verkligheten.
Men det finns många situationer där bilen inte ska bromsa. Om du blåser ut en pappkartong framför bilen och du har en lastbil bakom dig, då vill du inte att din bil ska tvärnita för den där pappkartongen. Spännande. Men det är en annan sak.
Vi har ju kört en V60 som långtidsbil. Mm. Och det hade ju en slags varning om någonting hände framför bilen. Mm. Och det var ju ganska irriterande när den bilen varnade plötsligt när man låg på omkörning på långtradare, motorväg, tvåfilig väg, och man kör om en långtradare och plötsligt så bara tog varna bilen i vindrutten att nu måste du bromsa här. Det här är ju system som, det måste bara fungera.
Ja, men det som händer i det läget, om man har ett system som varnar på fel ställe, det är att man stänger av systemet. Ja. Och då är systemet plötsligt helt värdelöst. Ja. Jag vet själv att den långtidsbilen, jag sket ju knäck hur många som helst för att den varnade och larmade sig. Men så ska jag säga om City Safety att jag har faktiskt vid två tillfällen varit med om att det faktiskt har räddat mig lite. Jag har väl säkert berättat om det på den förut, men det, en gång var det vi plåtade lite bilar och en kollega bromsade lite mycket framför, då stannade bilen. Och en annan gång var jag ute i en korsning med, det var en ny S60 Cross Country. Och så helt utan anledning så bromsade bilen framför mig, panikbromsade. Och jag hann inte att flytta foten från gasen till bromsen, men bilen bromsade snällt och fint. Så det, ja, att se till att de här systemen inte irriterar så att man stänger av dem är ändå värdefullt.
Ja, verkligen. De visade ett nytt system idag också som heter Pilot Assist.
Mm. Ja, det är ju ett utvecklat system.
Ja, precis. Det funkar idag upp, eller nu då, nu i S90 upp till 130 km i timmen jämfört med, vad är det, 50?
Upp till 50 i X90. Ja.
Och det är så att säga förlängd, eller förlängd köassistent. Alltså att den liksom håller ordning på bilen i filen och i fartmässigt så att den inte kör på saker framför bilen upp till 130. Men du måste fortfarande hålla händerna på ratten. Så det är inte ett system att jämföra med Teslas autopilot egentligen, där du kan helt släppa ratten och bara.
Även om jag tror att systemen är väldigt lika. Även om på Volvo är det väldigt noga med att inte kalla det för någon slags
De fungerar på samma sätt, så tekniskt, så här, de känner igen linjerna vid sina vägen, de håller farten, du behöver inte gasa. Och du behöver egentligen inte hålla bilen i filen, men du behöver hålla handen på ratten.
I
Volvo-fallet, i Tesla-fallet behöver du inte ens hålla handen på ratten.
Nej, och skillnaden där är ju att man har olika juridiska sätt att se på saker och ting. Utan det finns ju en juridisk problematik bakom, vad händer när man... när bilen råkar ut för någonting. Volvo har ju i själva systemet klarar ju att köra bilen utan att du kan ju gå och lägga dig i bakluckan och vila. Det klarar sig ju lika bra som Tesla. Men du måste ändå markera att det är du som är i kontroll på något sätt. Det är på samma sätt som XC90 i de här köassistenssystemet, så måste jag ju ta den griper in någon, sen så ber den mig hålla i ratten, och håller jag lite i ratten och då funkar det. Men
det här kommer bli en juridisk prövning, för att jag vet att om jag minns rätt, så Peter Mertens, Volvos utvecklingschef, har sagt att Volvo kommer alltid att vara ansvarig för vad bilen gör i autopilotläget.
Mm.
Och det är en rätt besvärlig hållning, kan man säga, om man drar det i sin förlängning. Men det här kommer ju redas ut nu framöver, kommande åren. Var går de juridiska gränserna mellan förare och tillverkare? Och vad de olika länderna ställer för krav. Det här är ju inte helt enkelt, men man kan säga att ES-90 är ett förbättrat system.
Jag får med att när jag intervjuade Mertes, när vi var på Spilljuryns träff i Tannis, så pratade vi just om det också. Då sa han också just det här, att det alltid, måste alltid vara tillverkarens ansvar. För att om du ställer dig i en hiss och det händer någonting med hissen, inte är det ditt fel då? Det måste ju vara hisstillverkaren. Han gjorde den jämförelsen. Ja. Och jag tyckte ändå, det känns väl ändå logiskt. Ja, men det är hisstillverkarens fel att hissen stannar eller att hissen gör något fel.
Men det kommer ju sätta Volvo i en väldigt svår situation juridiskt för allt som händer i trafiken.
Verkligen.
Så vi får se var det landar liksom i praktiken.
Det är sjukt många processer i USA.
Ja. Och på tal om USA. Lex Kersemakers, Volvos nyblivna kan man säga, USA-chef, var här. Och stegade runt med ganska gott självförtroende. Det här är en bil som passade honom perfekt, kan man säga. Jag förstod att Volvo-handlarna bara skriker efter denna bil, alltså en ny bil att visa upp i hallarna. Förutom X90 då, som säljer riktigt bra.
Ja, det verkar vara nöjd här. Jag fick inte prata med honom så mycket, är det USA som är den stora marknaden för S90? Eller är det Kina?
Jag tror att de hoppas nog på Kina, men Kina har ju visat en ganska dämpad tillväxt på sin marknad.
Det har plötsligt blivit en normal marknad.
Normal, precis, med 2% ökning och så. Och jag undrar jag om baksätet är tillräckligt exklusivt för att verkligen lyckas i Kina. Jag tror att här behöver nog Volvo tänka till, erbjuda mer än vad de visar idag på de bilarna som vi såg. Men det kan ju finnas tillägg som vi inte har sett än. Men jag tror att det kommer att krävas mer av justering av stolarna i baksätet. Det kommer krävas att man kan justera klimatanläggningen. Det kommer krävas att man kan fixa ljudet i baksätet. I Kina är det så att bilägaren sitter ju i baksätet. Men däremot var ju, alltså, benutrymmet var jättebra. Alltså inte bäst i klassen. För att då kan vi gå på Skoda Superb och Skoda Passat som har minst lika bra. Vi har många bilar som har jättebra utrymme i baksätet, men det var bra liksom. Och sen har det väl lite takhöjden, kan man väl, så sitter man och lutar sig in mot dörren så är det inte jättehög takhöjd, men sitter man som man ska i sätet så är det okej liksom. Det är bra.
Ja, men nu är du ungefär lång som en av de här älgarna som S90 har lärt sig undvika, så att det är, jag förstår att du kanske tar i lite, men
Men det här är ju viktigt liksom.
Det är skitviktigt.
Och det är massivt på många andra tillverkare som Kia och Optima, alltså, som inte ska spela samma division som Volvo, Renault, Talisman. Alla satsar på jättestora utrymmen i baksätet. Och Volvo ändå har dragit isär hjulbasen. De har ju ett stort innerutrymme totalt sett. Och sen av taklinjen gör ju att det är inte svårt att komma in i baksätet, men det är inte heller lätt. Alltså det kräver ju att man viker ner sig lite grann. Och det här är ju...
Om man är lång europé. I Kina precis. Kanske är det en annan svar. Fattas inte som heter upp.
Ja. Det spelar ju roll.
Ja, men nu har ju ordföranden, Geelys ordförande Li Shufu, tydligt för oss i intervjuer deklarerat att han minns han alltid åker i baksätet. Och han har ju visat sig vara ganska engagerad i produkterna från sina företag.
Jag tror att han har varit och suttit i nya S90.
Jag tror att han har suttit i S90 skit många gånger faktiskt. Och verkligen godkänt det här. Det tror jag. Alltså jag ger rätt i det här. Bilen känns skitlyxig. Man har tillgång till alla möjliga funktioner med... man kan koppla in sin Apple-telefon och sin Android-telefon. Och allting finns där framme. Lätt och överskådligt och mysigt sådär. Men i bak så är man ju ganska bortkopplad från själva
bilen. Jämför med 7-serien som vi nyligen testade i Danmark.
Ja, du har en liten läsplatta som du tar upp där och fixar, ja, och donar.
Det är en helt annan miljö. Du har en mittkonsol i bak. Det är kanske en annan prisklass också.
Det fattas ett par hundratusen på priset, säkert.
Men samtidigt som det kanske är motsvarande en S100 från Volvo småningom. Liksom.
Ja, men du kanske kan jämföra den med 5-serien istället, eller? Är det någonstans mitt mellan bilen?
Ja, nej, det är nog mitt mellan. Men
prismässigt lär du ju hamna någonstans kring 5-serien.
Men du, när vi pratade här för en stund sedan så undrade du så här, är det här rätt ordning? Alltså, efter XC90 som var ganska logisk, för att det är en jättestor efterfrågan på SUVar. Och det var liksom det naturliga steget att ta när Volvo skulle börja sin resa liksom på nya Volvo. Ja. Det var liksom att markera vissa in revir, om man säger. Alltså XC90. Men var det här, du hade liksom lite funderat på, var det här verkligen nästa steg? Var det naturliga nästa steget?
Nu är ju inte jag någon sån här företagsanalytiker eller sådär, utan det är bara kul att tänka på hobbynivå, tycker jag. Men jag bara tänker så här, att vad ska vi jämföra med? Boxning. Om jag skulle säga, men nu ska jag börja boxa, så ska jag ge mig upp och nu ska jag verkligen ta det på allvar och börja träna med boxning på en gång. Då skulle inte jag direkt ge mig in i den absolut tuffaste fighten från början, vilket den här sedan... Det sedansegmentet är, alltså,
du skulle inte gå på
det är liksom The Mauler eller Mike Tyson på en gång, du vet. Alltså, och det är en tuff match att börja med. Utan jag hade nog valt att lägga mig på en lite lägre nivå. Sådär, kanske en S60-nivå. Alltså, vad finns det för boxare i S60-nivå? Jag vet inte. Men, nej, jag vet inte. Jag bara tycker att det känns som ett oerhört stort kliv att ta. Alltså, å ena sidan, det vittnar om ett oerhört självförtroende att men nu ger vi oss direkt upp i stora kampen och pissar in vårt revir. Vi är en riktig premiumtillverkare. Pang, det här är vår premiumsub. Pang, det här är vår premiumsedan. Och sen så arbetar man sig neråt i modellprogrammet. Men
alltså, det finns ju en V60 klar.
Ja.
Egentligen.
Precis.
När vi säger så är det ju inte så att de inte skulle ha kunnat göra V60 istället. Det är klart de hade grunnat.
Men det är det vi pratar om. De börjar ju med den lilla bilen för att det är lättare, och sen så kan de skala upp det hela på den här skalbara plattformen SPA.
De hade ju också kunnat göra en XC60 som också är klar.
Ja.
I princip. Den är ju färdig. Jag har ju sett bilen. Den är ju färdig till sitt yttre. Så det är klart att de hade istället för en S90 kunnat visa en XC60 om de hade velat för 4 år sedan. Och
om ni nu hör en skarp ton så har ni inte tinnitus, utan det är någonting som händer här på hotellet.
Det är någon vikdörr som går. Men sen, och alla de här bilarna som vi pratar om nu är ju då på samma plattform. Sen att göra den nya plattformen, den håller på att utvecklas. Så det är en annan sak. Nya V40, S40, XC40.
Ja, men det är en helt ny sak. Och då är det en ny en halv liters motor.
Vad hade man valt, om man har fått välja idag, hade man valt att göra en S90, en V90, en S60, XC60 eller en V60? Och alla de bilarna var egentligen på samma nivå. Och är på samma nivå utvecklingsmässigt. Alltså de kommer ju att visa en V90 före sommaren. De kommer att... snart visa XC60, absolut. Liksom. Kanske redan om ett år.
Sen finns det en sak som talar emot att XC60 ska bytas ut så snart som möjligt. Det är att den plötsligt av någon anledning börjar sälja väldigt bra. Den gamla XC60. Alltså. Den var ju, vad sa vi, 3 i Sverige. I den senaste försäljningsstatistiken.
Ja, när Volvo tittar på år för år försäljning på den bilen, så är det ju så här mot alla prognoser. Alltså den ökar varje år. Och det är ju helt mot allt liksom. De brukar liksom säga lagom första året, mycket andra året, lite mindre tredje året, och sen takta ner och så är det mindre och mindre, mindre. Men X-Tex är bara så här, mer och mer och mer varje år. Så det är klart att den ska man kanske inte byta ut, men
det tar säkert emot lite att göra den investeringen för tidigt.
Men det är ju en det är ju en slags kritik, eller man ska säga, att de, ja, de kanske skulle visst bäst inte vinner till samtidigt.
Kanske.
För att vara aggressiva. De kanske skulle våga, vilket de vittnade om idag vid mitt middagsbord, att de kanske skulle våga öka produktionstakten ännu mer.
Mm.
De kanske skulle... på treskift i Göteborg, de kör ju så fort de går.
Mm.
Fort det går, de bygger så jävla många bilar som de bara kan, men ändå. Går in i en bilhall idag och vill köpa en X9, ja men det är ju leverans, det är ju leveranstid liksom. Det är inte helt lätt.
De kanske skulle våga profilera sig själva som ett kombimärke runt om i världen till och med. Börja med kombibilarna, börja med V90, börja med V60, vad skulle hända då?
Ja, nej, men de har ju gått en traditionell väg, kan man säga. De har ju gått liksom X90, S90, alltså det är väldigt traditionellt, väldigt så här, logiskt steg för steg.
Mm.
Så de har inte visat så mycket av det de har sagt, de ska våga vara annorlunda och så. De, det är ju väldigt traditionellt.
Nu sitter vi samtidigt här och låter väldigt kritiska. De har ju vågat väldigt mycket. Att beslutet som de fattade om att med den här spa-plattformen, så när fattade de det? Det måste ju vara 7-8 år sedan.
Ja, 2007-2008 någon gång.
Ja, nej, det var ju ett modigt beslut att ta. Det var ett modigt beslut att ta att alltså skulle bygga den X19 på det sättet och bygga den S19 på det här sättet. Alltså, de har visat mod.
Men de kan, ja, absolut. Jag har ju till och med skrivit att de har visat mod. Men det är klart att man kan ju som de också... Några representanter för Volvo sa idag vid middagsbordet är att ja, men det kanske hade gått att våga lite mer. Det kanske hade gått att våga tro på produkten lite mer. De berättade till exempel att det som kö på X90 nu i Sverige är bland annat därför att fler väljer en viss utrustningsnivå.
Mm.
Så då har man liksom inte riktigt förberett med underleverantörerna på att leverera skinnklädsel i den takt som kunderna vill ha den.
Mm.
Och då får du vänta en månad extra. Mm. Alltså så här, ja, men då kanske om de hade vågat tro på produkten. Men jag förstår att det är så.
Men samtidigt så är det så här, det är jävligt lätt när man sitter med facit i bagageluckan och veta sådär. Alltså alternativet hade varit att man tros för mycket på sin produkt och så sitter man där med 20 000 döda kor i onödan som man skulle göra skinnklädsel av. Det är ju jättedyrt, såklart liksom.
Nej, men det är jättesvårt.
Det är som när vi gör tidningar, vi ska trycka ett antal tidningar. Hur många kommer köpa allt om bilar den här veckan? Och så är det någon som räknar ut hur många exemplar tror vi kommer sälja. Och så levereras det ut till butikerna, så får man se hur det gick.
Ja.
Så här, hur många
tar de slut
alltså. Då tar de slut, att vi inte trodde på det här. Vi kunde tjäna jättemycket pengar. Eller vad tråkigt att vi måste slänga så här många ex. Det är svårt.
Jättesvårt alltså, och... Som Volvo också berättade då, representanterna berättade att ja, men det är liksom svårt att förutse, och varumärket har ju också gjort och gör en resa. De ska ju bli mer premium. De ger sig in i nya kretsar. De lockar nya köpare. Hur ska det gå liksom? Kommer de att lyckas med det? När de ger sig in så här och konkurrerar med Audi, BMW, lyckas de? Eller lyckas de inte? Lyckas de? Ja, men då kanske det betyder 1000 fler sådana bilar. Lyckas de inte, ja, då betyder det 1000 färre sådana bilar.
Mm.
Det är väldigt svårt att förutse. Det är
10 000.
För de testar ju liksom gränserna. De går passar på nya markar. Liksom och så här. Så det är inte helt, enkelt. Och det är, jag förstår att de är där de är. Men det är ju vårt jobb att ifrågasätta också. Och ibland kanske det är så att det smyger sig in den svenska försiktigheten. Kontra den här våghalsigheten. Det är en balansgång. Det hade blivit de vågar ena sidan ena dagen och så är det lite försiktig andra dagen.
Du frågade mig för en stund sedan i början av vårt samtal här vid den här mikrofonen om vad jag tyckte om presentationen. Och en sak tyckte jag var lite märklig. Jag kände så här snudd på olustig. Det var att det vid ett flertal tillfällen så började höga Volvo-representanter som både Peter Mertens och Thomas Ingelath och kritisera tidigare produkter. De pratade, det här är inte som gamla S80. De jämförde S80 med en gammal Mondeo.
Ja, S80 fick mycket stryk.
Ja, fick mycket stryk. Och jag håller ju faktiskt fortfarande på att leta efter min S80 som jag vill ha hemma. Jag tyckte det var en fin bil. Men att man ger en sån käng åt sitt eget förflutna. Hur tolkar du det?
Ja, det kan ju vara som du säger att man är lite väl tuff mot sin gamla bil som fortfarande står där ute i bilhallen faktiskt. Man kan ju få köpa en S80 idag om man vill. Mm. När vi spelar in det här så går det att åka till sin Volvohandel och köpa en S80. Det är ingen dålig bil. Och jag tror att de har en klassisk version av den också som de har av V70. Sen har jag gett rådet i tidningen att man ska pruta rejält för att de kommer vilja bli av med den. Men det är ju absolut ingen dålig bil. Och den har väldigt mycket av den senaste tekniken i sig. Så att säga. Mycket bra driv, alltså den är bra motorer. Och
sitt safety-system. Som inte känner igen eller?
Ja. Nej, precis. Samtidigt tror jag de ville visa något nytt. Alltså de ville visa att de har gått vidare. De ville visa att det här är något helt annat.
Samtidigt så här vi som tillbaka till P1800 vid flertal tillfällen.
Ja, men från, det
den bilen började väl byggas 1961 om inte jag minns.
Det är en ikon, så den flörtar vi gärna med. Liksom. Den vill han med associera sig med hela tiden.
Men blir det lite dålig smak någonstans när man så här väljer ut delar av sin egen historia som man vill highlighta och delar av sin egen historia som man vill utplåna?
Ja. Men det är också kan vara svårt att visa när man, som de gjorde nu med julens placering och så här hyttens placering på bilen. Om man vill visa det som visuellt som de ändå gjorde lyckas bra med. Vad ska de ut? Ska de ta en annan bil? Ska de ha en annan modell? Det är svårt att göra. Men jag håller med om att det var en väldigt känga, så här, tydlig signal om att S80 är ut ur bilden helt och hållet.
Mm. Är det,
som sagt, den säljs fortfarande.
Är det helt enkelt alltså deras connection med Ford som man är ute efter att såga ner?
Jag gjorde en referens till Mondeo, va?
Ja, men han sa det.
Det
är ingen gammal Mondeo.
Nej, det här är ingen gammal Mondeo, liksom. Sen fick vi ju omedelbara associationer på sociala medier på bilen att den var lik en Sirocco.
Ja. Jag är Scorpio.
Scorpio.
Ja. En Ford Scorpio. Sedanversionen av Ford Scorpio. Jag fick faktiskt två stycken mailade ganska omgående.
Det kanske finns en Ford-koppling där trots allt.
Ja. Det här vill inte Ingela att höra. Så vi tar lite försiktigt och viskar om det.
Jag vill inte
höra. Vi kanske ska ta det med designen på en gång då. För att om vi börjar negativa änden då. Att det, jag tycker att det finns någonting av gamla Ford Scorpio från 95 och framåt, eller från 94 och framåt, var det den
gamla finnar så. Nej, men du menar
bakdelen av bilen.
Du stör det mycket på bakan, ja, bakluckan och bakljusen och hela
det jag hittar ingen harmoni bak på bilen utan som de här läsarna skrev att det ser ut som en Scorpio på bakan. Någon skrev också att det ser ut som en stor Renault sedan som aldrig kom i produktion. Ja, men någonting som inte är harmoniskt i bakänden på bilen tycker jag. De har jobbat. Ingelat visade också bilder på svindyra segelbåtar och skit som det var liksom otroligt ren. Ja men tänk dig en yacht på 25 miljoner euro, liksom den typen av båtar. Och sen så det var bara rena linjer. Det var, hände inget konstigt. Det var bara the simplicity of perfection. Och sen så ser man den här bakänden på den här bilen som består av ett antal linjer som ska markera olika saker hela vägen ner.
De har ju försökt dölja en massa konstigheter i massa yta med massa linjer i bakluckan.
Och sen så
jag pratar inte så mycket om baken. Alltså den stökar han undan rätt snabbt.
Ja, jag tror det.
Han kanske inte är helt nöjd med den själv eller?
Nej, jag tror inte heller det. För man kan inte vara nöjd med den. För den är ful. Den är skitful.
Men då har du inte varit överens om att de var snyggare än Audi.
Ja, men då pratar du om Audi A7.
Ja.
Det är väl den enda Audi som den är snyggare. För Audi A7 ser ut som den har smält tillbaka. Man parkerar bilen i solen och den börjar liksom rinna ihop där bak.
BMW är snyggare.
Alla BMW är snyggare bak än den här bilen. Till och med ett serien. Alla BMW. Men sen så tittar vi på, om vi liksom vänder på bilen lite. Vi snurrar den. Bara några grader så blir den plötsligt skitläcker. Profilen är ju otroligt smäcker. Alltså det är en väldigt stor bil. Den är ju, det fattas bara några centimeter för att den ska vara 5 meter lång. Men den ser fortfarande liksom ganska lätt ut på något sätt.
Den är alltså till och med längre än XC90.
Längre än alltså XC90. Den ser smäcker och lätt ut och det löper en fin linje från absoluta spetsen på framkanten till absoluta spetsen på bakkanten. Som en fin jämn linje som löper och liksom binder ihop det hela. Och sen har vi den där fronten som vi har pratat om, som Ingelat satt och spände sig över på Genève-salongen där, att den är ju fantastisk.
Men så, ja, jättesnygg. Och grillen som är då från Fiat 100. Ja. Nästa del rakt av, exakt kopia.
Ja, en konkav sak där. Ja, jo. Det är ju jättesnyggt. Men så är den där jävla häcken.
Motorhuven är jättesnygg.
Ja, jättefin.
Hela justeringen av kupén bakåt i bilen, hjulen åt varsitt håll. Mm. Nej, men jag kan hålla med om bak, rakt bakifrån.
Mm. Man ska ha bilen i backspegeln helt enkelt.
Ja, jag brukar ha en egen tävling ute och köra på motorväg faktiskt i mörker.
Tävling i mörker, ja,
det
låter
bra. Jag brukar liksom försöka känna igen bilar bakifrån.
Ja.
Se liksom...
Det är skitlätt.
Ansiktet bakifrån.
Men det blir ju lättare och lättare.
När man kommer fast här, är det en sån, en sån, en sån.
Mm.
Det är ju kul. Och han pratar mycket om ansiktsuttrycket framifrån.
Mm.
Han jämförde, grillen och lamporna.
Han jämförde med ett lejon.
Ja.
Han hade en skitstor bild på ett lejon som stod bredvid. Han pratade om alltihopa med så här. Och frågade, men är den verkligen aggressiv? Så hade kommit en bild på ett lejon. Det här var...
Vad var det andra för djur då? Var det en, jag menar, han drog en liknelse om att andra försöker vara aggressiva utan att vara respektingivande. Och då gav han ju ett djur som en, var en grävling eller vad var det? En bäver kanske. Bäver med sådana tänder som var så aggressiv men inte respektingivande. Och som var det då kontra lejonet som skulle utstråla
respekt
och alltså... Mm. En sån här inre aggressivitet som fanns där. Och bara, ja, den, liksom, lek inte med mig. För att om du bråkar, då är jag aggressiv. Men jag är inte aggressiv liksom, i grundutförande.
Nej, nej, precis, ja, nej.
Men om det var grävlingen eller vad det var. Nej, det var bäver kanske. Som var så här kaxigt, nervös, aggressiv. Som ingen respekterar liksom. Många andra tillverkare ville liksom vara då.
Men det här sättet att uttrycka sig är ju väldigt typiskt från Kina, när man pratar om hur bildesign är. Alltså när jag var i fabriken i Chengdu och tittade på Volvo-bilar, så då ritade de upp liksom bilder av nallebjörnar och jämförde med Volvo XC60 till exempel. Så här, ansiktet från en vänlig nallebjörn la de bredvid XC60. Det var så här Kina. Så, ja, men, så här ser man på en bil i Kina. Ja, men det är en glad nallebjörn som kommer. Så ja, okej. Här är en ilsken bäver eller ett lugnt lejon. Ja.
Ja, men det skulle vara intressant att höra presentationen av bilen i Kina också. Om det är lejonen man får på. Eller?
Vi har inte fattat ändå, för de pratar kinesiska.
hur man säljer in den här modellen i. Det ska ju inte, vad vi vet, inte tillverkas här rakt av i Kina än. Men det är klart att den kommer dit.
Ja, det är klart det gör.
Den kommer ju säkert till nya fabriken i USA.
South Carolina
som har gett Volvo ganska bra förutsättningar för att bygga fabriken där i Charleston. Inte så? Ganska nära Charleston.
Ja.
Ja, men det här blir ju kul att se hur den här tas emot.
Men då för svensk räkning så är det ju absolut mest spännande att nu har vi ju faktiskt fått se i princip allting av nya Volvo V90, bilen som ersätter V70.
Ja, och vi kan väl avslöja här som första avslöjande av V90 att den ser ju till den främre hälften ut exakt som S90.
Mm.
Taklinjen ändras ju en del såklart. Inte jättemycket. Man kan tänka sig att man drar upp liksom bakänden lite grann.
Man kan tänka sig att ditt insteg där i bakdörren blir lite bättre.
Precis.
På grund av en högre taklinje. Ja,
och jag kan ju säga så här mycket att jag vet att det fanns en version med ett helt rakt tak. Alltså den gick rakt bakåt.
Mm.
till att börja med. Men den bilen var mer, alltså gjord som en slags färdig testbil. Men när man såg att det här kommer nog inte se riktigt bra ut. Den här kommer se för stor ut. Den kommer se för lång ut. Mm. Och då ändrade man och drog ner taklinan. Alltså gjorde lite mer lutning på taket bakom. Mm. Och den bil som jag har sett bild på ser riktigt bra ut. Även om jag tycker att snitten är ju snyggare. Än så länge, innan jag sett den i verkligheten, kan jag inte säga att det här är en bil som blir snyggare som kombi. Vilket många blir.
Tycker du?
Ja, många blir ju faktiskt.
Det tycker inte jag.
Ja, men ta en Saab 9-5. Det är jättemycket snyggare som kombi än som vanlig bil.
Men det är det enda exemplet jag håller med om, tror jag.
Ett som sedan. Men,
det är en egen podd där, kombi mot sedan. Ja,
men, ja. Det är en egen podd. Men S90 är nog snyggare som sedan. Alltså S90 är snyggare än V90, men... men jag har inte sett den rakt bakifrån. Jag har bara sett den från sidan. Mm. Så vi ska återkomma till hur den funkar som kombi. Jättekul.
Det kommer bli nästa gång som vi gör en sån här lång specialpodd med en enda bil. Om vi ska runda av lite grann, vad har vi på gång framöver? Händer det någonting?
Nästa vecka är det väl en testkörning av Fords intelligenta fyrhjulsdriftsystem.
Mm.
Och redan på fredag ska du ut och köra ett riktigt monster.
Just det.
En Mercedes.
Haha.
G500 4x4.
Ja, det blir en tuff dag på jobbet.
På en som jag har förstått väldigt extrem terrängbana i närheten av Stockholm.
Mm, roligt.
Du får ta på dig gummistövlar eller terrängskor eller vad du har.
Vet vad jag ska göra fram till dess då?
Ja.
Vet vad jag har hemma i testgaraget?
Ja, du har ju kört ju Audi R8.
Audi R8 V10 med 610 hästkrafter. Den ska jag försöka göra någon slags film på, har jag tänkt mig. Lite tv. Du kanske blir inblandad i detta.
Då får vi se om du har terrängskorna på den. Kör den här Audi till terrängkörningen.
Eller om jag kommer i racing stället. Ja. Spännande. Ja, vi tackar för idag.
Vi rundar av ifrån ett Göteborg där det har faktiskt slutat att regna.
Härligt.
Och så då. Tack för visat intresse. Och vill ni veta mer om Volvo S90 så ska det finnas bilder, filmer, tyckande, betyg på vår sajt.
Alltombilar.se.
Och vi hörs av nästa vecka.
Ha det bra.
Hej, hej.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.